Varsågod och sitt. Och hörrni, vad underbart, tack lovsångsteamet som leder oss på det här sättet och hjälper i alla fall mig att lyfta blicken lite. Lyfta blicken från mina egna omständigheter, mina förutsättningar, mina styrkor eller mina svagheter. Se på Gud, se på Jesus. Tack, tack, tack. Och jag kände det när vi lovsjöng det här, bara att det är sån styrka, sån... Gud, vad skulle jag göra utan dig? Alltså Gud, vad skulle vi göra utan dig? Och Gud, vad gör alla som inte har en medveten relation till dig? Vart hämtar man kraft när allt skiter sig? Vem ger man äran när allting lyckas? Jag tror att det är sån beslutsamhet på Guds hjärta att riva alla de hinder som hindrar människor från att komma i levande relation med honom. Och jag tror att det finns en sån sorg över Guds hjärta när vi raderar eller diskvalificerar oss själva från en sån relation. Därför känns det så bra att få ge ett bidrag in i er predikoserie här. Och jag har haft glädjen att lyssna till Eva-Maries och Fredriks predikningar här innan. Och att få kliva in i det som sägs i det stora hela här känns riktigt gott. Och ska vi se om vi har med oss. Det finns ett bibelord som vi kommer återkomma till här idag. Apropå den här heligheten som vi besjungit nu och sagt Gud, du är sån. Men så kommer ljuset på oss och så står det: lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Och samma förundran och pepp som jag känner när jag sjunger till Gud, så kan man liksom... Okej, vad innebär ens det där? Och det finns en sån bra beskrivande text i den här serien på er hemsida. Så jag vill läsa den, om det kanske är så att du är med för första tillfället i den här serien. Så beskrivs predikoserien så här: att aldrig i historien har människor ställts inför så många och påträngande bilder av det perfekta livet som vi gör. Sociala medier och reklambranschen sköljer över oss med omöjliga ideal om allt från kärleksliv till mat och vänskap. Också vår syn på relationer, jobb, familj och församling präglas alla av starka ideal av hur det borde vara. Hur ska vi hantera spänningen mellan ideal och verklighet? Vad gör vi när drömmarna spricker och det inte blir som vi hoppas? Var finns det tröst och vägledning att hämta i Bibelns berättelse om hur Gud rör vid världen? Där fortsätter jag. Och vill börja med ordet befintligt skick. Vad betyder det ens? Nu är det lite mörkt här. Men det här är en liten filmning på en möjlighet att göra ett semesterhusköp på Kreta. I befintligt skick, gissar jag. Jag gick där och jag har sagt till min fru nu var där, bara tänk om man skulle kunna hitta något och renovera lite här. Det där förslaget gick inte vidare. Men befintligt skick är sådär, hur använder man ens uttrycket? Jag noterade att det finns lite drygt 6000 annonser just nu på Blocket där man säljer saker i befintligt skick. Det kan vara kakburkar, det är lite mörkt här va? Men jag tycker att då är man, det är klart man köper en kakburk tom i befintligt skick. Men det finns något behov att hela tiden ha en brasklapp sådär. Ja, jag kommer inte klaga på mig om det nu visar sig att det är hål i kakburken. Den är i befintligt skick. Och ibland är det väl kanske berättigat. Jag vet inte, om du också undrar lite vart Noas ark tog vägen efter att han var klar med den, så kan jag säga att den flyter utanför Stockholm. Nu ska vi se om den... Nej! Bilden har inte hoppat in riktigt där. Men det går att köpa Noas ark och den vilar utanför Stockholm. Den är har minskat lite med tiden. men och då säljs den i befintligt skick. Men man undrar... I annonsen så stod det, jag ska se. Vi får se, det står i alla fall väldigt roliga beskrivningar av hur det kan vara. Titta där, där har vi den, arken. Starkt, utropstecken, osänkbar, skrov, frågetecken, kanske. Besiktning, det tål hon. Dessutom har du försäkring. Ja. Observera 100% av arkens fasta utrustning inom och utombord. Exklusive tvätt, diskmaskin och badkar säljs och köpes i befintlig skick. Så jag vet inte vad vi gör med den där annonsen. Jag bara med att vi möter massa budskap med befintligt skick och jag funderar på vad betyder det ens? Jesus inbjudan är till oss människor i befintligt skick. Den där brasklappen upp, men du vet, det kanske inte är perfekt. Nej, Jesus verkar vara fin med det. I Lukas 14 så berättas det en liknelse om festen. Alla var bjudna, de självklara vännerna, de med ordnade familjeförhållanden, karriär, stora egendomar. De som var de som brukar bli bjudna. Men det fanns fortfarande plats. Och festfixaren säger, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Tjänaren sa, herre, jag har gjort som du befallde, men det finns ännu plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag vet inte om du tänker om dig själv att du är de första inbjudna, de som i det här fallet hade fullt upp med annat. Eller om du är en av dem som blev inbjuden ut med vägen. Egentligen spelar det ingen roll, hörru. Du är inbjuden. Oavsett om ditt liv är ordnat, okej, eller i trasor. Du är inbjuden. Och jag älskar den bilden av Guds rike som en fest. En fest dit folk är inbjudna. Kanske har du också läst en tunn bok som kom för ganska många år sedan med den amerikanska predikanten. Och jag tror han är psykolog eller psykoterapeut också, Tony Campolo. Han skrev en bok som heter Åh, vilket party i alla fall. Och han berättade i den en berättelse som jag vill dela med dig som tog tag i mitt hjärta. Han var på resa till Hawaii och hade rest över tidszoner så hans dygnsrytm var helt skruvad sådär. Så någonstans runt 2:30 rör han sig på Honolulus gator för att försöka hitta någonstans att äta frukost. Och han hittar en sylta som är öppen, stekoset kanske vi kan kalla det eller något liknande. Man har bilden framför sig att det var en ganska ruggig lokal. Han kommer in där, beställer en kaffe och en bulle och försöker liksom bara sitta ner. Så plingar det till i dörren och två kvinnor kommer in. De har ganska obscent språk, också ganska klädda på ett sätt som är utmanande. Och han förstår att de är två prostituerade kvinnor. De brukar gå in tydligen och värma sig lite på natten. Och den ena säger till den andra, i morgon fyller jag år, då blir jag 39. Var på kollegan ironiskt säger tillbaks. Jaha, ja, vad kul för dig då. Vad, ska vi fixa kalas med tårta kanske och gilanger? Nej, det tror jag inte du ska. Jag har aldrig fått ett kalas i hela mitt liv. Så varför skulle du göra det? Du behöver inte hacka på mig. Jag vill bara säga att jag fyller år. Och så går de ut i kylan igen. Och där hugger det till i Tonys hjärta. Och han får en gudagiven idé. Så han går fram till mannen som äger stället och står i kassan och säger, du, kommer hon hit ofta? Ja, hon heter Agnes. Hon kommer hit varje natt ungefär så här dags för att ta en kaffe och vila sig mitt i skiftet. Då säger Tony, men du, vad säger du? Ska vi inte ordna en födelsedagsfest åt Agnes? Vad säger du? Jag försöker hitta en tårta och så garnerar vi stället och så har vi en fest för henne imorgon. Och han som jobbade hette Harry, han bara, du aldrig i livet, jag köper tårtan. Du får fixa pyntet. Så, mycket sagt och gjort. Vid 2:30 natten efter kommer Tony tillbaka. Och det som hade tänkt att vara en liten fest med Agnes och hennes vänner. Det är helt fullt där. Den där Harry måste ha snackat bredvid mun för det är packat. Och de hänger upp gilanger, de fixar tårta och släcker ner eller gömmer sig. Ungefär 2:30 när det plingar till i dörren och Agnes kommer in så hoppar de fram bara Happy birthday! Och hon blir så tagen, hon blir så chockad så Tony berättar att de får leda henne till en stol. För hon vet inte var hon ska ta vägen. Hon är mållös och sätter sig. Efter ett tag så kommer hon fram med tårtan och hon får blåsa. Han säger, men skär upp en bit nu. Vi är alla sugna på tårta. Hon tar kniven och sen stannar hon och säger, måste jag skära i den nu? Och sen så tar hon tårtan och går därifrån för att jag måste visa min familj. Som springer iväg med tårtan och det blir lite så här konstig stämning. Ja, men vad händer nu? Och Tony vet inte riktigt vad han ska göra, men han tänker, vid såna här lägen brukar jag be en bön. Så han säger, hörni, det här Agnes blev väldigt glad. Nu vill jag be en bön för henne och hennes familj och er som är här. Så han ber en tacksägelsebön över dem. Harry kommer fram, han ägaren, lite sur efteråt till honom och säger, du, jag visste inte att du var präst. Nej, vilken kyrka är du från då? Tony säger, jag är inte präst, men jag är från en kyrka som ordnar födelsedagsfester åt prostituerade 2:30 på natten. Harry tittar på honom egentligen och säger, det är inte sant. En sån kyrka finns inte. Men om det fanns en så skulle jag vilja gå med i den. Där lämnar vi Tonys berättelse och jag tänker, det är en sån där Gud. Gud som ger människor sådana idéer. Den inbjudan, den tar tag i mig. Jag vill vara med i en sån kyrka. Jag vill vara en rörelse av sådana kyrkor. Kyrkan med stort K, du får kalla den vad du vill. Den finns på många platser, här i Linköping. Vi är kallade att vara en del av den kyrkan. Ändå så möter man så ofta bilder av kyrkan som pretentiös, eller folk verkar tänka att de inte passar in där i Guds hus. Varför då? Jag har under många år glatt mig åt att få välkomna studiebesök i olika församlingar och kyrkor där jag tjänat. Man får de mest konstiga frågor av folk som inte brukar gå i kyrkan, i alla fall inte i frikyrkan. De frågar, jaha, men hur ansöker vi om att få komma på gudstjänst? Ja, det är en snabb ansökan där. Det är bara att dyka upp. Vad ska jag ha, vad är det för dresscode när man kommer till er? De är så nervösa för att göra rätt och leva upp till någon slags bild om hur det ska vara bland oss. Vid ett tillfälle så var det lärarstudenter som skulle komma till Malmö där jag jobbade då. Och jag tittade på klockan för jag skulle möta dem och de liksom kom inte. Så 3 minuter över 11 eller vad det nu var så gick jag ut i foajén och leta och så ser jag att det står en liten skock. De står liksom i en hög utanför kyrkan och pratar med varandra och så här liksom tittar sig runt. Jag går ut och säger, hej, det är ni som är lärarstudenterna. Ja, förlåt. Alltså vi är sena nu, förlåt. Får vi komma in ändå? Jag bara, ja, du, alltså 75% av kyrkan är inte här än. Så ni är i tid. Och vad är det liksom? Och de försökte bara, du förstår inte, vi försökte ta den tidiga bussen så vi särskilt skulle komma hit, men den gick inte. Och sen så åkte bussen ifrån oss och de var helt skärrade för att de var 3 minuter för sen. Varför tror man att vi är såna? Folk kommer väl för sent liksom? Också i Malmö en sommar, nu blir det några stories. Jag var där en sommar och sommaren tid i Malmö var det ganska tunt på yngre och medelålders gudstjänstfirande människor. Ganska mycket pensionärer. Så den där killen som hade ortenlucken stod ut lite. Du vet, så här magväska som slutar här och rutig keps som är beige och står Gucci på eller något. Jag märkte honom och jag tänkte så här, det där är ju intressant. Vad är det för snubbe? Sen hörde jag i runt fikat att det var några pensionärer som hade lärt känna honom och vi kan kalla honom för Valentino här idag. Och han står liksom lite på sidan av dem och snurrar med en bilnyckel så här. Och så säger en av våra härliga pensionärer där bara, men du Valentino, vi ska på möte i Helsingborg nästa vecka. Du kan väl följa med. Och vi behöver faktiskt någon som skjutsar också. Har du körkort? Varpå han står så här. Jag har bil. Och jag tänkte, men körkort har du inte. Och det hade han inte. Men Valentino hade kommit till kyrkan för han ville lämna ett av de kriminella gängen som man då i den tiden läste om i tidningarna. Han hade en familjevän som hade varit en kristen och tagit sig an honom, öppnat upp sitt hem för honom. Och han hade nått någon form av botten i sitt liv där han kände, jag vill något annat. Ungefär där började han gå i kyrkan, även fast det just då var mest pensionärer där. Jag lärde känna Valentino och jag försökte följa honom en bit i hans första tid som kristen. Vi träffades varje vecka och pratade om evangelium och vad det är att leva som en kristen. Och han kom med i en hemgrupp. Och efter ett tag så hörde jag från hemgruppsledaren att Valentino slutade komma. Så jag pratade med honom och sa, men du Valentino, varför går du inte till hemgruppen? Du vet ju att det är bra för dig att vara med där i gänget. Och det är den finaste hemgruppen du kan tänka dig. Underbara människor på alla sätt. Och så tittade han på mig och sa han, men Mattias, du fattar inte. De där människorna sorterar sitt skräp. Och jag bara, ja, aha, vad menar du? Alltså de har kärl. Ett för plast, ett för metall, glas och papper. Alltså på riktigt, vad har jag gemensamt med dem? Och det där har jag aldrig kunnat glömma. För det som bara var vanligt, hyggligt svenssonliv, det är klart man sorterar sitt skräp. Liksom. Om man i alla fall bor i Motala, där vi tvingade, vi är sådana kärl. Det var en sån hög tröskel som fick honom att känna sig så exkluderad. Han tänkte, mitt problem är inte att lägga plast i rätt kärl jämfört med metall. Det är inte fel att sortera sitt skräp. Jag tror att det är kristet att göra det. Men vi bör vara uppmärksamma på att vi inte skapar en kultur där vi exkluderar varandra eller andra. Och när vi sorterar vårt skräp så behöver vi göra det med största kärlek. Även inte bara mot skräpet utan mot människor som står runt oss. För det finns någon klassresa i kyrkan som ger den här känslan av att här ska man ha det ordnat och vara fixad. Men det börjar ju inte så. Jesus födde sitt stall. Det ska vi fira snart i julen. Och går jag bara till min egen kyrkotradition i pingstväckelsen så var det den här William Seymour. Det finns typ 2 eller 3 bilder på honom bara. För han var inte en sån som hade massa bilder på sig. Han var en halvblind, svart predikant som var lytt och inte kunde gå ordentligt. Och de träffades i ett ruckelt i hus på Azusa Street. Jag borde ju såklart läsa på er församlingshistoria här. Men om jag tittar i era historiedokument så är jag säker på att det inte var i den här fina liksom kongress-size-kyrkan som det började för er. Alltså evangeliet börjar i ett stall, vänner. Och det ska liksom aldrig sluta ha med stall att göra, även om jag är glad att det finns projektion och värme och allt det här idag. Det är inte dåligt att få det bättre, absolut inte. Men det utmanar oss att komma ihåg vad det är som är skatten egentligen. Vems kraft är det vi går i? Paulus skriver ju så. Han skriver, jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt, den har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Hur är det med skatten? Hur är det med lerkärlet? För det var inte en sån där drejat lerkärl från Gotland i någon exklusiv lera för 3 och 5 som du råkar köpa och inte vet hur du ska få hem. Alltså lerkärl är ju plastpåsen. Det var engångskärlet, bruket. Det var metall som var det lyxiga. Lerkärl hade man ju överallt och de höll inte så bra. Där lägger Gud sin skatt. I befintligt skick. Ja, om det innebär att det kan vara skadat eller kanske bristfälligt så är ju Bibeln helt fullt med i befintligt skick stories. Och de där lerkärlsmänniskorna. När människor kom och skulle ge sina pampiga gåvor på tempelplatsen i offerkistan så verkade det tydligen ske i någon form av offentlighet för Jesus kan sitta och titta. Lite som offergång. Men när man höll upp liksom sedlarna, här kommer jag ska ge det här. Du som har är en kristen sen en tid känner igen berättelsen, så kommer den fattiga änkan och hon ger 2 kopparmynt, det minsta myntslaget. Och jag läste i en bibelkommentar att värdet av de där mynten motsvarar ungefär 10 minuters arbete i dåtidens ekonomi. Så om det var en lönarbetare så jobbar man i 10 minuter och det var vad hon gav. Det kan verka som en ganska halvhjärtad gåva om man nu har kommit ända till templet liksom. Så ger hon något som man kan rafsa ihop på 10 minuter. Ändå säger Jesus, hon gav mer än alla de andra. För hon gav av sitt underskott. Hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Så är Guds blick. Han jämför liksom inte. Han ser vad är det bästa du har. Vad är det som du kan ge? Det är stort. Vad är det ärliga måttet som du kan ge? Och jag bara funderar genom bibelberättelser som man känner igen det här. Och nu blir det ett snabbt svep. Men tänk på Abraham och Sara. De var för gamla. Tänk på Lea som var så ful. Tänk på Moses som stammade. Tänk på David som var både äktenskapsbrytare och mördare. Tänk på Petrus som vek ner sig. Gideon som hade en kass självbild. Tänk på kvinnan vid brunnen som var skild. Tänk på Levi som var förrädare. Och tänk på Lazarus som var död. Alla dem. Alla dem hade en plats vid Guds bord, kunde bli använda av honom och var välkomna. De var i befintligt skick kan man nog lugnt säga. Men vad betyder det här då? Är det liksom, spelar det ingen roll då att man anstränger sig? Vi läste ju bibelordet inledningen, eller hur? Lev ett allt igenom heligt liv, liksom han som har kallat er heligt. Går det bra med vad som helst då? Vi måste ju på något sätt fundera och definiera, vad är det här med heligt? Är det duktighet? Är det perfektion? Är det att ha det välstädat? Vad är det egentligen att leva heligt? Jag tycker att en del kristna talar om heligheten som ett slags inträdesprov som man ska klara för att få vara med. Andra pratar om det som ett möjligt, väldigt distanserat slutmål. Jag tänker att helighet snarare är ett sätt att beskriva vem vi gör sällskap med på den livsresan. Helighet är vad som ligger i lerkärlet. Så skulle jag säga. Och ett bra exempel på det här tycker jag är församlingen i Korint. Nu bara touchar vi vid det här. Det är ett intressant bibelstudium en annan gång. Men församlingen i Korint, ja, när Paulus skriver till dem i kapitel 1 så är det, man tänker, wow, det här är ju årets församling på dagen galan eller något. Alltså. För så han skriver, till Guds församling i Korint, till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla de som på varje plats åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och våran Herre. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er, att det inte saknas något av nådegåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesu Kristus ska uppenbaras. De som har helgats genom Kristus Jesus. Det är gänget i Korint. Wow! Där skulle man ju försöka få komma med. Men det festliga, om du nu tar lite tid att läsa Korinthierbrevet, är att kapitel 1 hinner inte ens vara slut innan Paulus också börjar skälla på dem. De där heliga, de som har helgats. Han säger, ni verkar dela upp er i... Det är mycket konflikter och bråk. Han fortsätter och säger sådär att ni måste sluta leva i osunda relationer. Sluta gå till prostituerade. Sluta dra varandra inför rätta, inför domstol. Han känner sig nödgad att till det här gänget som var helgade åt Kristus och allt det där. Han känner sig nödgad att säga till dem, avhåll er från avgudadyrkan. Och demonisk kontakt. Kan du ta upp på ett församlingsmöte en gång om du vill? Alltså, då undrar man, vart är vi? Ska vi behöva säga det här till varandra? Så här, ja, jättefint att träffas, bara om vi slutar med den här demonkontakten. Alltså, vad är det för gäng? När Paulus beskriver deras gudstjänstliv så skriver han uttryckligen, och tänk att det här troligtvis lästes upp högt inför gruppen. Då säger han, ert gudstjänstliv snarare skadar än gagnar er. Oj. Och det slutar inte där, men jag gör det. Listan kan göras längre. Han kör verkligen raka puckar. Om man ska se essensen i hans kritik så säger han, jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kvar i er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på ett vanligt mänskligt vis? Så säger han i 1 Korinthierbrevet 3. Oj, men hur får du ihop det här då, Paulus? Du skriver ju att det är Guds heliga, de återlösta och ingenting saknas. Och sen är det de här. Ljuger du eller är du bara flummig? Eller? Jag tror att det blir tydligt när vi läser den här versen i samma brev, Korinthierbrevet 3, 16-17. Han skriver, förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Guds tempel är heligt. Ni är det templet. Guds tempel är heligt. Ni är det templet. Ett heligt liv är ett liv som är hos Gud. Medveten om att man är bebodd. Det är med en helig människa på samma sätt som ett lerkärl. Det blir heligt beroende på vilken skatt som har lagts i den och välkomnats i den. Och Paulus stryker under för dem att det är på grund av att ni är heliga som det blir så ologiskt att ni går till prostituerade. Därför att det inte rimmar med er sanna natur, om ni verkligen är. Det är på grund av heligheten som det här blir orimligt. För att ni är kallade att vara heliga redan nu, även fast ni inte når upp till det, så är det också er sanna identitet. När jag förberedde mig inför den här predikan så har jag gjort det under en tid. Och vid ett tillfälle satt jag i andakt ihop med mina kollegor från universitetskyrkan runt om i landet. Vi är ett ekumeniskt arbetslag och en glädje med det är att man får sjunga sånger som jag inte alltid sjunger så där på autopilot. Och så leddes vi i den här kören och kan du den så får du sjunga med. Någon sjöng, möt mig Gud som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli. Håll liv i mig. Jag sjunger den igen. Möt mig Gud som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli. Då kände jag att det har med den här predikan att göra. Det har med det här. För Gud är den som är. Hans namn är ju så. Den som är. Och alltid, om vi inte är befintligt skick, vänner. Det betyder ju så som man är. Ingen brasklapp om att det är varken sämre eller bättre. Befintligt skick är ju så man är. Ärlig. Så kan man säga det. Ärlig. Och vi vet att Gud möter oss i ärlighet. Om så som det är. Han som är vill möta det som är hos dig. Oavsett hur det är som är. Där uppstår ett heligt möte. För Gud är helig. Vi är kallade att leva i helighet. För det är sån Gud är i oss. Vi får öppna våra liv. Om det så är brustet. Eller om det är fint, hörru. Vi läser ofta berättelsen om den förlorade sonen och allt det där. Och det är också berättelsen om våra liv. Men i berättelsen finns också en son som var hemma. Som inte hade gjort bort sig och schabblat bort. Kärleken var från Fadern även till honom. Han säger allt mitt är ditt. Så om du sitter här och säger, ja men för mig, det går ganska bra. Jag har varken fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, moralisk ohälsa eller så. Vad jag vet, Gud älskar dig. Du är inbjuden. Också hos dig är Gud. Du behöver inte ändra på det. Tacka Gud för det då. Men han vill möta oss i det som är. Vi landar och konstaterar att om sökkriteriet, om du skulle, du vet, på prisjämförelsesajter och sånt kan man fylla i. Om man letar efter någonting kan man klicka i olika kriterier för att få ner sökurvalet. Tänk dig att det finns ett sånt kriterium där det står säljes i befintligt skick. Och det innebär, så som vi har förstått idag, att befintligt skick är ju det enda skicket som man kan finnas i på riktigt. Det är ju det skicket som är. Nyskick, slitet skick. Vilket skick du än är i, så är det ju, om du är på riktigt, i befintligt skick. Om Gud ska gå in på den där shoppingsajten, då kommer han klicka in rutan befintligt skick och trycka på sök. Och han kommer få hur många träffar som helst. Och går in i affär och tänker så här, hej, jag tänkte köpa allt som är i befintligt skick här idag. Så får du ha med en stor släpvagn. Och Gud har med sig en stor släpvagn. Jag tänker kyrkan är en sån. Det här är ju där han vill samla alla människor. Låt mig avsluta med att läsa bibelordet från 1 Timoteusbrevet 2, 4-6. Det är en bön som säger att det är riktigt och det behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sitt liv till lösen för alla. Så vill du be med mig idag? I samband med nattvarden idag så inbjuds vi till det som är kärnan i evangelium. Upprättelsen, kontaktet, livet med Gud. Ska vi be att vi som kyrka med stort K och ni som församling här får vara en sån där plats där man får komma som man är, så vi kan få möta Gud som är. Vi ber att hela världen ska få höra Guds inbjudan och kallelse till att komma till honom. Jesus, tack för ditt underbara befriande evangelium. Tack Gud att du ger dig själv till oss, och det enda som kan skilja oss från dig är egentligen lögn och osanning, och som när vi låtsas som om någonting är som det inte är. Men i ärligheten möter du oss och gör det idag. Hjälp oss att se alla möjliga hinder som vi eller andra bygger upp som kan skilja oss från dig eller hålla oss undan från dig. Hjälp oss att se de där murarna ramla. Tack för att du älskar oss så mycket. Amen.